Den bibliska tacksägelsen är alltså ämnet på denna avslutande föreläsning. Jag hoppas den ska bli ganska kort för er skull. Jag tror att det har varit många föreläsningar idag. Och ni kanske är lite grann på upphällningen. Ni orkar inte hur mycket som helst. Jag ska bara påminna om just hur mycket vi har att tacka för. Och hur den bibliska tacksägelsen också borde prägla oss som troende Guds barn. Jag tror att ni har erfarenhet av att det finns kanske lite väl mycket gnäll och gnöl också bland kristna. Klagan och suckan. Och det blir kanske lite extra med kritik om vädret är dåligt. Eller om man råkar få en sjukdom som man inte har räknat med. Och man vill ofta börja med det negativa. Men det är egentligen alldeles fel. En troende människa borde alltid först tänka på det positiva. Och vad är det positiva? Ja, det är så oerhört mycket, naturligtvis först och främst Guds godhet emot oss i Kristus Jesus. Det kan inte nog uppfylla oss med tacksägelse och glädje. Men det är så mycket annat också. Vi får akta oss så att vi inte blir överandliga och tänker att det enda vi får tacka för, det enda vi får sjunga om, det är Kristus och hans blod som har runnit för oss på korset. Det står naturligtvis i centrum. Men vi ska ju komma ihåg att den enda sanne guden, han är den treenige guden. Han är inte bara sonen som har lidit och dött på korset för våra synder. Han är också fadern och han är också den helige ande. Och då kan var och en räkna ut vad mycket vi har att tacka för och jubla över. Allt det som fadern, skaparen, har gjort och alltjämt gör. Hela skapelsens under, uppehållelsen, sonens verk med allt vad det innebär och andens verk. Vi ska inte göra oss en avgud. Vi ska inte göra Gud mindre än vad han är och mena att det är bara vissa delar av hans verk vi får tacka för och jubla över. När Kristus säger sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska också allt detta andra tillfalla er. Så skulle vi kunna utvidga tillämpningen av det ordet, tror jag, och tänka sök först, det vill säga tänk först på allt det goda du har fått i vilken situation du än är. Om du också drabbas av svår plåga och motgång, sjukdom, så finns det faktiskt en hel del att tacka för ändå. För en troende människa finns det mitt i plågan och mitt i nöden mycket att tacka för. Och blir man inte särskilt glad när man möter sådana kristna som också när de har det svårt präglas av tacksamhet och av förnöjsamhet? Det kanske beror på det som Per Jonsson var inne på, att de har insett att de bor här bara en liten tid. Om toaletten inte fungerar eller vattenkranen droppar, så är det inte så farligt. Det är inte så mycket att bråka om. Om man inte ska bo i det där rummet år ut och år in. Vi är här gäster och främlingar. Vi är på väg mot himmelen, mot ett bättre mål. Mitt i nöd, mitt i förgängelse och mitt i plåga, så kan man tacka och jubla. När man möter sådana kristna som gör det på ett okonstlat naturligt sätt, då blir man själv glad. Ja, man blir kanske förlägen. Man skäms att man själv inte är lika tacksam på ett naturligt sätt. Jag kan tänka på många av mina närmaste vänner som kan få mig förlägen. När jag möter en vän som inte är här den här gången, så blir man ibland förlägen men samtidigt så glad. Han heter Evert Djurberg. Han har sina plågor och sina krämpor, men man kan inte tala med honom många meningar förrän han har talat mycket om hur god Gud är och prisar Guds stora nåd. Och vi ska strax se hur den bibliska tacksägelsen hela tiden ställer i centrum Gud, hans verk, hans godhet, hans nådegärningar, hans starkhet, hans frälsning, hans skapelse och så vidare. Eller man kan möta Sonja Nilsson till exempel, och aldrig någon gnäll och klagan över att det gör så ont här och där, utan glädje och tacksamhet först. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Det vill säga, se också först allt det goda du har fått. Om du så ligger där svårt slagen, så finns det så mycket att tacka Gud för. Och vi kanske minns hur den som var så svårt slagen att han hade förlorat så gott som allt, nämligen Job, säger: Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn. Vi bör alltså öva oss i förnöjsamhet, öva oss också i tacksamhet. Och hur ska det gå till? Jo, genom att betrakta evangelium, ja, betrakta Gud, betrakta hans ord, betrakta allt det goda som han gör. Ni har säkert också mött motsatsen, att vissa människor, hur mycket solen än skiner, hur fint man än har det, hur stort tält och hur fin husvagn man än har, alltid måste börja med något negativt. Ja, det är väl för ynkligt att det ska vara på det viset med någonting, vad det nu kan vara. Alltid är det någonting som inte är till full belåtenhet. Och det är nästan som ett livselement, som man känner sig inte tillfreds och nöjd om man inte får beklaga sig över någonting. Och hittar man ingenting alldeles intill, så finns det väl någonting långt där borta som är ynkligt och tokigt. Att man får göra så där, tänk ändå. Och så måste man beklaga sig över någonting och kritisera någonting. Vi har i tidskriften Biblikum varnat för framgångsteologi. Men det betyder inte att vi varnar för att man ska vara positiv och tacksam, utan vi varnar för detta att bygga på människan och att bygga på det jordiska, den jordiska lyckan. I en annan mening borde vi vara framgångsteologer, det vill säga att jubla över Guds godhet, Guds seger, Guds stora framgång. Och nu ska jag ta er till Saltaren. I Saltaren finns så gott som allting. Luther påstår att Saltaren sammanfattar hela den kristna tro. Och i Saltaren får vi också se in i den troendes hjärta. Och det är sant att i Saltaren där är det inte bara lovsång, även om psalmernas bok ju kallas för lovsångernas bok, lovsången framför andra. Alla vet väl att i Saltaren finner vi också klagan och nöd. Men lägg märke till att det i regel är så att man klagar inte bakom ryggen på folk, utan man vänder sig till Gud med sin klagan. Man utgjuter sin nöd inför Gud. Man blottställer sin nöd inför Gud. Och har ni märkt hur många psalmer plötsligt svänger från den största nöd, övergivenhet, fruktan och klagan till jubel, glädje, visshet om Guds nåd, om Guds godhet? Bibelkritikerna har funderat över hur det är möjligt att det kan växla så i en och samma psalm. Och så har man hittat på någon teori om att det var väl någon präst som dök upp på tempelplatsen och gjorde några konster, och då blev det en annan stämning. Men hemligheten är nog en helt annan. Och jag tror att den troende förstår det här om han tillämpar denna goda bibliska regel att utgjuta sitt hjärta inför Gud, sin klagan inför Gud. Och jag tror också att den här klagan och den här kritiklusten som kanske finns hos oss blir lite annorlunda än vad den ofta är om vi vänder oss till Gud. Då får vi passa oss lite grann. Då får vi lov att ha lite bättre täckning för vad vi slänger ut oss hit och dit. Vänder vi oss till Gud och förlitar vi oss på honom och ropar om hans hjälp, om hans tröst, ja, då blir det lite annorlunda. Och är man då inte alldeles blind, ja, avfallen så att man inte ser evangelium, utan verkligen då ger akt på vem Herren är, hur stor han är i sin godhet och sin omsorg om oss, ja, då blir det en förändring från klagan till jubel och glädje. Nu ska jag bara citera lite grann ur Saltaren, läsa bibelverser, den ena efter den andra. Våra finska vänner har sagt att de föredragen är bäst där det är bibelcitat, för det brukar vi förstå. Och då vill jag gärna ställa mig in hos dem genom att läsa många bibelcitat. Jag har haft glädjen att få läsa Saltaren nu en tid lite extra mycket fram och tillbaka. Och medan jag har läst så har jag gjort lite anteckningar, noterat sådana verser som just visar vad som är den bibliska tacksägelsens huvudinnehåll. Den första versen jag skrev ner, det var 9:e psalmens andra vers. Där är huvudinnehållet Herrens underverk. Jag vill berätta om alla dina underverk. Och i 3:e versen, jag vill sjunga om ditt namn. Och i 15:e versen, jag jublar över din frälsning. Herrens underverk, Herrens namn, Herrens frälsning. Det är begrepp som har ett mycket stort innehåll som vi kunde stanna vid. Men jag ska snabbt gå vidare till flera benämningar som står i centrum när David och andra gudsmän i Saltaren lovprisar och tackar Gud. I 18:e psalmen heter det i andra versen, Herre min starkhet. I 3:e versen, Herre mitt bergfäste, min borg, min räddare. Min Gud, min klippa, min tillflykt, min sköld och min frälsningshorn, mitt värn. Här ser man hur den troende människan riktigt hopar ord om Gud som beskriver honom som min räddning, det som ger mig fäste, det som ger mig skydd, frälsning, en stadig grund att stå på, skydda mig från ondska och fiender. Jag hoppar fram till den 31:a psalmen. Du är mitt bergfäste och min borg. Det är benämningar som är mycket vanliga och som vi kanske förstår mot bakgrund av att man utan en bergstopp, en befäst bergshöjd och utan en borg, ett lätt byte för fienderna och för i samband med de många krig som pågick i Palestina. Du har återlöst mig, Herre, sanningens Gud, står det i 6:e versen. De här orden minns jag hur Luther uttalade gång på gång innan han fick så mycket feberfrossa att han inte orkade längre. Och sedan kom han att ge upp andan. Han, liksom många andra troende, levde ju av Saltaren. Det han ville säga, det var redan uttalat och sagt i Saltaren. Där fanns de ord som, just de ord som han ville ge uttryck för, både i sin nöd och i sin glädje. Och gång på gång så sa han, och han läste då Bibeln på latin, men det betydde: du har återlöst mig, Herre, du sanningens Gud. Så gick han ifrån fönstret och så gick han tillbaka dit igen och sa samma ord: du har återlöst mig, Herre, sanningens Gud. Ja, återlösningen. Den står i centrum i Psaltaren. Talas gång på gång hur Herren återlöser min själ. Undan Sjöol, undan förtappelsen. Ty han skall uppta mig, Sela. Står i 49:e psalmen, 16:e vers. Och orden som översätts med han skall uppta mig betyder han ska ta hem mig eller han ska ta emot mig. Det vill säga, den förvissningen har psalmisten att när han kommer till Gud, kommer till den högste konungen av alla, så blir han inte förkastad, avvisad, bortstött, nedstött, ner i mörkret, bort ifrån den himmelska borgen, utan han blir mottagen, upptagen i den himmelska boningen. Han tar hem mig, han tar emot mig. Ingmar Furberg har utlovat att jag skulle tala om det rätta offret som den troende kan frambringa. Det vet jag nu inte om jag ska tala så mycket om, men jag kan ju läsa en vers om det. Psalm 50, vers 22. Där talas det om den som offrar tacksägelse. Han ärar mig. Den som offrar tacksägelse, han ärar mig. Det vill säga att ära Gud, det är att tacka för de gåvor vi har fått av honom. Att komma till honom och tacka för att man blev ren. Blev inte alla 10 gjorda rena, säger Jesus. Var är då de 9? Ja, så är det. De flesta offrar ingen tacksägelse. Det vill säga, de tar inte emot Guds gåva. Och de prisar och tackar honom inte. De är otacksamma. De vänder den gode givaren ryggen. Eftersom människan är en svag varelse, endast en fläkt i hennes näsa, så vet hon att all styrka, om hon är troende, att all styrka finns hos Gud. Min starkhet kan Gud kallas, kort och gott. Jag har inte hört så många predikanter när de har börjat med en bön att de har sagt kort och gott: min starkhet, dig vill jag lovsjunga. Men det är en bön som duger. Vi halkar lätt in i vissa fraser som vi använder och som är helt riktiga. Men om vi läste Psaltaren ofta och präglades av den, så skulle vi se att det finns så oerhört många ord om vår gode och store Gud, att vi behöver inte börja våra böner på samma sätt varje gång. Det gör inte Psaltaren. Där den har en hel uppsjö av ord om Gud. Min starkhet, mitt bergfäste, min borg, min räddare, min klippa, min tillflykt, min sköld, min frälsningshorn, mitt värn. Min starkhet, dig vill jag lovsjunga. Gud är min borg, min nåderike Gud. Och det är hos Gud som den troende finner tröst. Och endast hos Gud den tröst och den ro som håller. I 62:a psalmen från den andra versen står det: endast hos Gud söker min själ sin ro. Från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg. Jag skall ej mycket vackla. Och så kan Guds storhet, starkhet och makt gång på gång prisas. Gud har all makt i himlen och på jorden. Han har makt att göra bergen fasta genom sin kraft. Han är rustad med makt. Du som stillar havens brus, deras böljors brus och folkens larm. När Jesus, när han är i båten, stillar havens brus, böljornas brus, då visar han därmed att han är den Herre som lovprisas i psalmernas bok. Lovad var det Herren, 68:e psalmen, 20:e vers. Dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning sela. Lägg märke till att den troende, han säger inte bara att dag efter dag så gör han så jag kan gå där och bli så stark så jag klarar mig mycket bra. Utan han säger, utan att förlora sitt självförtroende, dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning. Den troende är som ett ringa barn som behöver pysslas om och bäras av den nåderike. Gud är för oss en Gud som frälsar. Och hos Herren, Herren finns räddning från döden. Ja, det är ju det största av allt. Döden står där skriven framför oss med stora bokstäver. Som något fruktansvärt. Döden. En konstig utveckling att vi går mot döden. Jag går mot döden var jag går. Kan det finnas då någon glädje, något jubel, när vi varje dag kommer ett steg närmare döden? Jo, för den kristne. Jag har en vän till förutom Sonja och Evert, professor Becker. När han meddelade mig att han förmodligen ska dö nu ganska snart. Att han har lungcancer och förmodligen är det så spritt så det kanske inte är meningen att han ska leva så länge till. Så hade han ändå hopp och glädje. Därför att han förlita sig på vad Gud säger utan konstlade omtolkningar. Har Gud sagt att allt verkar till det bästa för hans barn? Ja, då är det ju så. Han vet att det som sker om man blir frisk igen eller om man nu snart ska dö, så vilar allt i Guds nådiga händer. Hur det än blir så blir det på bästa sätt. Han behöver inte bekymra sig. Han behöver inte vara orolig. Ja, det är en sån tacksägelse, en sån tro. Mitt i nöden. Som smittar av sig. Hos Herren, Herren finns räddning från döden. Ja, det heter om den troende. Han ska inte se döden och domen. Döden hinner kanske ta oss före den yttersta dagen. Men för den troende är det ingen död. Ingen evig död. Den förgängliga kroppen måste nu läggas i jorden. Men för Kristi skull, genom Kristus har ett nytt liv tänd som är ett evigt liv. Den som är född på nytt lever och regerar med Kristus. Fast en rövarens kropp dog där på korset, så var han med Kristus i paradiset när han dog. Idag ska du vara med mig i paradiset. Ja, vi kan se mer hur Saltarens bedjare prisar Gud. Prisar Gud för att han har givit undervisning, den sunda läran. Du har undervisat mig allt ifrån min ungdom, och intill nu förkunnar jag dina under. Gång på gång talas det om under och underverk. Och med det menas att det Herren gör och har gjort och ger, det är underverk alltihop, alltsammans. Mina läppar ska jubla, ty jag vill lovsjunga dig. Jag jubla skall min själ som du har räddat. Och ofta talas det inte om jubel och fröjd och glädje. Vi har anledning att glädja oss, att jubla under livets alla skiften. Saliga är de människor som i dig har sin starkhet. De som vet vad jubel är. Herre Sebaot, saliga den människa som förlitar sig på dig. Du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Och just ordparet nåd och sanning, chesed ve emet, återkommer gång på gång i psalmernas bok. Det är det ordpar som också förekommer flera gånger i Nya testamentet. Om Jesus heter det i Johannes evangeliets första kapitel, han var full av nåd och sanning. Det är frågan om samma begrepp. Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar i vinnerligen. Jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte. I Herren har jag min tillflykt, min borg, min Gud på vilken jag förlitar mig. Hur stora är inte dina verk, Herre? Ja, omätligt djupa är dina tankar. Och i psalm 100, tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med fröjderop. Och i fjärde versen, gå in i hans portar med tacksägelse. I hans gårda med lov. Tacka honom, lova hans namn. Och hans namn, det är ju hans person, allt vad han står för, hela hans lära, Guds ords undervisning, Guds verk. Glöm inte, heter det i 103 salmen, vad gott han har gjort. Och de orden borde vi rista in hos oss. Kanske skriva dem i hemmet på väggen. Glöm inte vad gott han har gjort. Och så räknas det upp, han som förlåter, han som helar, räddar ditt liv från graven, kröner dig med nåd och barmhärtighet. Så behöver vi inte vara så förskräckta, vi tittar ner där i graven. Vi står där när någon nära vän har jordfäst, kistan sänks ner i graven. Då skulle vi inte glömma vad gott han har gjort. Vi behöver inte frukta för kylan där nere och maskarna. Han räddar mitt liv från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Hur är det möjligt? Vers 12. Genom syndernas förlåtelse. Jag sa att det är inte bara för Guds godhet i Kristus, i och med gottgörelsen, försoningen, som var anledning att tacka och lova Gud. Vi får lova också Fadern och Anden. Får lova för allt det goda i skapelsen. Och det ser vi av många salmer, till exempel den 104 salmen. Vi får tacka och lova för brödet ur jorden. Vi får tacka och lova för vinet som gläder människans hjärta. 104 salmen, vers 14 och 15. Ja, vi får tacka för all omsorg han visar om hela sin skapelse. Inte bara om mig, inte bara om andra människor. Om allt som rör sig och är till här i världen. Hur mångfaldiga är inte dina verk, o Herre, heter det 24 versen, 104 salmen. Med vishet har du gjort dem alla. Och blir vi inte överväldigade när vi begrundar Herrens många olika verk? Om vi intresserar oss lite grann för fysik eller kemi eller biologi eller zoologi eller astronomi. Hur mångfaldiga är inte dina verk, o Herre? Med vishet har du gjort dem alla. Och i slutet av den här salmen behandlas just Guds storhet och vishet i uppehållelsen av skapelsen. Vi sjöng en sammanfattning av vad som står i Jesaja 12, 4 och 5. Jag tror jag ska läsa det. En typisk sammanfattning av vad som bör vara huvudinnehållet i vår lovprisning. Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken, förkunna att hans namn är högt. Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting, må detta bli känt över hela jorden. Jesaja 12, vers 4 och 5. Och de här orden upprepas naturligtvis i Saltaren. De finns i 150 salmen. Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Sjung till hans ära, lovsäg honom, tala om alla hans under. Och så fortsätter det, beröm er av hans heliga namn. Det är vår berömmelse, vad Herren är och vad Herren har gjort. Vad är då den stora synden hos oss? Jo, det är otacksamheten, otron, vantron. Den naturliga människan förstår inte att vantro är synd. Hon kan förstå att mörda är synd. Hon har en viss kännedom om den naturliga lagen. Men hon förstår inte att vantro är synd. Att inte dyrka och ära Gud, att inte tacka honom. Den stora synden enligt psalm 106 från den sjätte versen, det är att inte ge akt på Herrens under. Att inte tänka på hans många nådegärningar. Och det under som Gud verkar hos oss genom sitt ord, sitt evangelium, det är tron på hans nåd och tro på hans ord. I 12:e versen heter det, då trodde det på hans ord. Man kan översätta om man vill, då sa det amen till hans ord. Då sjöng det hans lov. Jag saknar ibland oerhört mycket i våra gudstjänster ett amen bland oss. Prästen får bara säga amen. Men var är församlingen? Tror de inte? Eller är det bara uppfostran och att man är blyg? Man kan ju göra bort sig, man vågar inte. Det hörs så sällan amen. Och när man möter den stora tacksägelsen som nattvarden kallas, en tacksägelsens måltid. Det är ju Herren som ger åt oss sin kropp och sitt blod till våra synders förlåtelse. Och sen vi har mottagit detta obegripligt stora under, så säger prästen en tacksägelse. Herren Jesus Kristus, vilkens lekamen och blod ni nu har mottagit, bevar er kropp och själ till evigt liv. Om man hade väntat sig, det kommer ett rungande amen. Men ibland hörs nästan ingenting. Jag vet inte varför vi är så blyga. Här i 106 salmens 12 vers står, då trodde de på hans ord. Då sjöng de hans lov. De sa amen till hans ord. De prisade hans lov. Och ni har nog lagt märke till att många saltarsalmer har som en refräng, en lovprisning. Titta till exempel på 107 salmen. I 8:e versen står det, de må tacka Herren för hans nåd och för hans under med människors barn. Och så upprepas samma sak i 15:e versen, 21:a versen, 31:a versen. De må tacka Herren för hans nåd och för hans under med människors barn. Och i 43:e versen heter det, mycket betecknande, den som är vis, han må besinna Herrens nådegärningar. I 108:e salmens 5:e vers står det, din nåd är stor ända upp över himlarna. Din trofasthet eller din sanning ända upp till skyarna. Den 136 salmen kan ni läsa själva hur den prisar rad efter rad Herrens stora nåd. I 145 salmen betonas det vilken förmån det är och hur naturligt det borde vara för oss att dagligen lova Herrens namn. Då ska jag sluta med ett par citat ur Nya testamentet. Paulus skriver i Kolosserbrevet 2, vers 7. Var rotade i honom och låt er uppbyggas i honom och befästas i tron. I enlighet med den undervisning ni har fått och överflöd i tacksägelse. Ska jag läsa det en gång till? Var rotade i honom, låt er uppbyggas i honom och befästas i tron. I enlighet med den undervisning ni har fått och överflöd i tacksägelse. Och samma apostel skriver till församlingen i Thessalonika, första brevets 5:18, tacka Gud i alla livets förhållanden. Inte bara när du är på biblikumkurs, inte bara när det går dig så väl, utan i alla livets förhållanden. Ty att ni så gör är Guds vilja i Kristus Jesus. Jag vet inte om vi kunde avsluta med att sjunga. Jag om min Herre sjunga vill, som gjort så mycket gott. Han löst mig från all synd och skuld och skänkt mig evigt liv. Det är för svårt att hinna lära alla 7 verserna, men kanske denna första vers, vi kan lära oss den om jag läser den en gång till. Jag om min Herre sjunga vill, som gjort så mycket gott. Han löst mig från all synd och skuld och skänkt mig evigt liv. I det dur kanske.
Han löst mig från